Makrorådet från Dagens Industri.
Välkomna till Makrorådet. Jag heter Victor Munkhammar. Med mig idag är Johan Javius, seniorekonom på SCB. Inte seniorekonom, eller hur Johan?
Nej, precis. Det är helt sant.
Bra. Och Katrin Danin, strateg på Söderberg och Partners. Ni är också mycket välkomna. Och du, Katrin, lite extra. Det är första gången du är med i podden. Roligt att ha dig här.
Tack att man får vara här.
Ja, och du är väl nu som sagt då på Söderberg Partners, men för DIs läsare och lyssnare kanske mest känd som makroekonom på Swedbank där du jobbade förut i många år.
Ja, men exakt.
Ja. Bra, då har vi rätt ut det, och du är ju välkänd Johan, gammal studioräv. Det är för ja, så du är lite trött. Det är i alla fall förmiddag onsdag den 21 februari, och vi ska idag försöka reda ut vad som egentligen händer i den amerikanska ekonomin. Håller tillväxten och framförallt inflationen på att skjuta fart igen? Och vad innebär det i så fall för resten av världen och för Sverige? Vi ska också bena i det på vissa sätt lite trassliga svenska inflationsutfallet för januari som kom häromdagen. Steg eller sjönk prisökningstakten skulle man faktiskt kunna fråga sig. Och framför allt, hur tolkar Riksbanken det som kom? De har ju lite försiktigt flaggat för en möjlighet till sänkt ränta på den här sidan halvårsskiftet. Men då ska alla pusselbitarna landa på rätt plats. I den andra halvan blir det spaningar och på slutet veckans viktigaste.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Katrin, om vi börjar då med USA. Länge var man ju överraskad över hur starkt ekonomin utvecklades och framför allt hur stark arbetsmarknaden var. Sen verkade ändå börja lugna ner sig. Men så verkar som det har skjutit nu fart igen med ett par väldigt starka siffror för arbetsmarknaden och även en BNP-tillväxt som verkar skjutit fart igen. Och som en konsekvens av det här har man ju dragit ner på förväntningarna vad gäller centralbanken och hur många sänkningar det ska bli. Vad händer egentligen nu så?
Ja, det roliga är att det du refererar till, då var jag här och kommenterade jobbsiffran faktiskt i DI-TV. Ja. Och både jag och journalisten blev lite överraskade när siffran kom. Vi tänkte så här, läser vi fel nu? För den var ju så himla busstark. Men precis som du säger, det var ju väldigt, väldigt stark data. Tittar man lite snabbare indikatorer, lite mer på den här sidan av årsskiftet, så ser vi vissa svaghetstecken. Jag tänker detaljhandeln, industriproduktionen.
Ledande indikatorer bara häromdagen var ju lite svagare än väntat också.
Ja, exakt. Och även Fed gör ju såna här modeller där man tittar på lite mer liksom uppdaterad data. De kallar det nowcast-modeller där man tittar liksom på data som är precis purfärsk för liksom typ gårdagen eller lite längre bak än så. Nutid och lite framtid. De har också börjat vika ner lite, så att det finns lite tudelade signaler. Å ena sidan väldigt stark data som den du refererar till, och å andra sidan lite svagare data. Men det har ju fått centralbankerna att bli lite vacklande. Alltså man ser ju att Fed här och Powell, inte minst på senaste presskonferensen, kände sig, ja, men han ville ta bort förväntningarna på tidiga räntesänkningar. Det låg ju redan inprisat i mars om vi backar bandet några veckor och några månader.
Okej, men du tror ändå att det kanske är så att vi ändå är, eller amerikanska ekonomin ändå är på väg in i den inbromsning som man har sett framför sig väldigt länge. Men många trodde att fjolåret skulle bli ett recessionsår, det blev det ju inte alls. Men när du refererar till de här allra senaste siffrorna så ser det ändå lite mjukare ut, eller?
Ja, jag skulle nog säga, som jag tänker framtiden i USA, så är det lite ett, jag hoppas på ett guldlockscenario. Att det är liksom en liten pyspunka, växlar ner, går lite trögt neråt, men ändå hanterbart.
Ja, det är fler än du som hoppas på det, ska man säga. I princip hela finansmarknaden. Johan, har du någonting att tillföra här? Det hoppas jag och utgår ifrån.
Det är precis som vi har sagt. Det är nog fortfarande mjuklandningsscenariot som är huvudscenariot för de flesta. Det är vårt huvudscenario. Men riskscenariot har ju tidigare varit att vi skulle få en mer rejäl inbromsning, en recession helt enkelt, som ju många signaler som har varit väldigt träffsäkra förut har flaggat för. Men nu har ju riskscenariot snarast då slagit över till att det istället ska bli en no landing, att det här bara får fortsätta att accelerera. Sen så tycker jag att man när det gäller inflationen, absolut, man ska vara lite orolig för den, ja. Det var ju tjänstepriser som steg en hel del, så att det var liksom ingen bra siffra även om man ser till själva mixen av
nu pratar du om amerikanska KPI för januari.
Precis. När det gäller arbetsmarknaden så kan man väl säga att det finns ju lite frågetecken där. Naturligtvis, det här är en januarisiffra, det var det faktiskt för inflation också. Januaristatistik i många länder för många typer av ekonomisk data är lite sådär lurig, så att man kanske vill se att det här bekräftas då i fler siffror nu under våren. Men som det ser ut just nu är det i alla fall starkt. Sen tycker jag väl fortfarande att jag har varit med så pass länge nu, så att man kan liksom inte släppa det här att det bara ska segla iväg det här och alla de här räntehöjningarna som vi har fått nu i en brutal takt under nästan 2 år, att det inte ska ha någon effekt. Och tittar man på till exempel då den här avkastningskurvan då som är massivt negativ, har varit och gett en tydlig recessionssignal, men den här recessionen kommer ju aldrig.
Och avkastningskurva är om man sätter ihop räntorna på olika löptider så får man den kurvan. Tenderar ju att vara högre ju längre löptiden är.
Helt enkelt. Långa räntor minus korta räntor tenderar att vara positivt. Ibland så blir det negativt och då signalerar det att vi ska få en recession. Men det har nu gått, tror jag, 22 månader sedan den här yieldkurvan inverterade i USA. Och vi har fortfarande ingen recession. Och det finns nog bara ett tillfälle i modern historia i alla fall som det har tagit längre tid än så. Och det var innan IT-bubblan. Då tog det faktiskt 34 månader från att vi fick inverteringen till att recessionen faktiskt startade.
Ja, du pratar om att någon gång måste väl de här räntorna bita. En diskussion som har kommit upp bara de senaste veckorna är att det som man kallar för den neutrala räntan, alltså den räntan som gör att liksom räntan varken eldar på eller bromsar ekonomin, kanske högre än man har trott i USA. Ett par centralbanksföreträdare har pratat om det, och det skulle då innebära att de här nivåerna vi har nu inte bromsar så mycket som man kanske har trott och som Fed kanske har trott.
Så kan det absolut vara. Och när det gäller räntesänkningar då från Fed, som de har ju skalats tillbaks nu. Och jag tycker det är en helt naturlig utveckling. Så länge både arbetsmarknaden går bra och vi har dessutom en inflation som inte liksom är helt under kontrollen. Ja, men då finns det ingen anledning för Fed att börja sänka räntorna.
Nej. Katrin, vad betyder det här då för Sverige och för resten av världen, det vi ser i USA? Jättebra att världens största ekonomi går bra på sätt och vis, men också det som både du och Johan har pratat om, att de här räntesänkningarna, det tenderar ju att smitta av sig det som sker i USA, vare sig vi vill eller inte. Vad blir konsekvensen av, om i båda fallen egentligen, om vi får den här inbromsningen som vi många har trott, eller om det seglar på som det vissa tecken tyder på?
Nej, men jag ska kommentera alldeles strax. Först vill jag bara lägga till en intressant passus på det som Johan just nämnde, nämligen att man ser när man kollar hur förväntningarna har legat, så brukar det vara en väldigt stor anslutning kring just konsensusprognosen, där du har liksom en ganska bred, tjock mitt. Men det man märker nu är att det är en ganska tunn mitt. Det är liksom en smal dam vi har med feta fötter och stort huvud. Så de här riskscenarierna, det är ganska breda, liksom ett stort intervall här av prognoser, och det är implicerar ju just den här osäkerheten och svårigheten att tolka data just nu. Men för att svara på din fråga då, hur det här faktiskt påverkar Sverige. Ja, den naturliga kopplingen är väl egentligen in på Riksbanken, och det är klart att skulle vi se att räntesänkningarna i USA skjuts ytterligare lite liksom framåt i tiden, framförallt om inflationen trissar upp igen, ja då kan man nog tänka sig att börserna framförallt kommer reagera negativt. Man kan tänka sig att svenska kronan är ett sånt scenario, försvagas dollar, stärks av att du får ökade räntedifferenser där amerikanerna håller uppe räntan. Det har diskuterats ibland att Sverige och Europa ligger längre fram i cykeln, men problemet blir ju här att de kan nog inte avvika allt för mycket från vad man gör i USA, för då får du ju en liksom tydlig försvagning av våra valutor här hemma, vilket riskerar att trissa upp vår inflation. Så att risken om det tilltar igen i USA, både inflationsmässigt och ekonomiskt att säga, det är ju att Fed avvaktar än mer och skjuter de här sänkningarna på framtiden, och att Riksbanken och Europeiska centralbanken får svansa efter och också senare lägger sänkningar. Och det ser vi om vi tittar på marknadsprissättningen, så ser vi en oerhörd synkronisering nu mellan centralbankerna, där det faktiskt, jag var inne och kikade på det igår, och nu ligger förväntningarna på samtliga Fed, ECB och Riksbanken med en halv sänkning i april-maj och sen har du en hel sänkning i juni. Så såg det inte ut för några veckor sedan, kan jag säga.
Nej, vi ska alldeles strax gå vidare, men jag tycker det är intressant det du säger att inte bara Riksbanken utan också ECB liksom får svansa efter Fed då. Samtidigt så ser ju tillväxtutsikterna väldigt mycket svagare ut på vår sida Atlanten. Så då hamnar man ju, riskerar att hamna i ett läge där ekonomin egentligen skulle behöva en lägre ränta men där man inte riktigt vågar göra det för att man riskerar att få tillbaka via valutan då.
Ja, och det är möjligt som sagt att man börjar sänka här hemma före, men jag tror att det ändå begränsar nedsidan, att du kanske inte kan gå riktigt så långt ner som du egentligen hade behövt eller velat gå för att USA så att säga håller uppe. Men ofta brukar vi se att centralbankerna går hyfsat synkroniserat med vissa undantag då.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Då ska vi vända blickarna mot Sverige. Johan, det kom ju ett inflationsutfall för januari även för vår del för 2 dagar sedan. Och det var lite smålurigt. Inte nog med att januari-siffrorna som du var inne på alltid brukar vara lite småstökiga. Det var, man skulle också kunna, tittar man på vissa delar av den här statistiken så såg det ut som att inflationen accelererade igen. Tittar man på andra såg det ut som att den fortsatte ner. Hur ska man tolka utfallet?
Ja, men det är precis som du säger och en hel del av de här effekterna kan ju också kopplas lite till viktförändringar och sådana där saker. Men det som nog ändå är viktigast och som jag också tog marknaden tog fasta på, det är ju den här när man pratar om det som är inflation exklusive energi. Alltså man rensar bort det här mest volatila helt enkelt. Och den kom ju in på 4,4 var det va?
4,4 var det.
Ja, vilket får sägas, det var i linje med marknadens förväntningar. Det är inte långt ifrån vad Riksbanken har haft i sina kort. Så att, i princip så tycker jag nog att det ändrar inte så mycket bilden för Riksbankens del. Jag skulle säga så här att det finns ingen anledning för direktionen att mot bakgrund av den siffran börja ompröva vad man har sagt tidigare. Och sen som du var inne lite på i början också, att jag menar, det är ju inte så att man har bundit sig vid masten och lovat att den här räntesänkningen ska komma första halvåret, utan tvärtom, det har ju funnits så många om och reservationer här från Erik Thedéen att jag tror till och med den här biskop Brask skulle ha blivit stolt liksom.
Ja, det är väl en,
det är ingenting man är bunden
i alla fall 3 brasklappar de har lagat in. Vad där är ju en är att den gynnsamma inflationsutvecklingen fortsätter. Den andra är att kronan inte försvagas igen. Okej, Katrin, vad tyckte du om siffran som kom? Lite knallig att tolka, men...
Ja, nej men i stort så delar jag det som Johan sa. Det jag tyckte var faktiskt lite intressant var ju att den här omviktningen, varje januari så ser man ju över och ser vad har hushållen egentligen konsumerat och så gör man en omviktning. Och nu i år så var den väldigt negativ och det i sig kanske inte var så intressant. Det döljer ju för sig att prisutvecklingen nog har varit lite starkare än vad man så att säga egentligen hade förväntat sig och trott. Men det intressanta var ju att man också skulle illustrera det här från SCB, alltså myndighetens håll och visa det här grafmässigt och så räknade man bakåt hur hade inflationen blivit om vi hade vetat om de nya vikterna. Och då konstaterar man att då hade ju inflationstalen varit betydligt lägre för 2023. Då, nu är det ju väldigt lätt med facit i hand, men då börjar man ju fundera om vi hade vetat om det här redan innan, vilket man i och för sig inte visste. Men då hade kanske inte räntan behövt bli så hög som den faktiskt blev. För inflationen har ju de facto inte varit så hög som man trodde. Men det här, som sagt, det här är ju lätt att säga efteråt när man har facit.
Ja, just det. Det är den här så kallade korgeffekten då, att man tittar, vänta nu, för KPI ska ju mätas på en representativ korg av varor och tjänster. Och sen så tittar man, som du säger, på vad gjorde hushållen egentligen, och då försöker man ändra det där. Och den var ju, ja det var väl en av de större negativa korgeffekterna som vi har haft på, ja, jag vet inte hur länge, men på ett bra tag. Och det har ju varit positiva korgeffekter de senaste åren, vilket det inte brukar vara.
Så det var exakt, så att, ja. nu fick det ett stort avtryck. Samtidigt som vi har pratat om, så ska man ju tolka januari-siffrorna. Just det här är ju en faktor som gör att man behöver vara lite ödmjuk när man tolkar januari-siffran. Så i grunden delar ju den här liksom synen att det här ändrar nog om kullkastar inte Riksbanken. Vi hinner få ett till inflationsutfall innan nästa penningpolitiska möte. Så att för dem så kan de nog liksom, ja, men, lite invänta mer data och ta det lugnt, så att säga. Men det var ändå att det dolde sig ett antal intressanta detaljer.
Ja, ja, kan vi säga också att anledningen till att liksom, huvudmåtten då, KPI och KPIF, alltså KPI med fast ränta, anledningen till att de steg, Johan, det var ju att energigenomslaget var väldigt annorlunda i december och januari. Det var visserligen lägre i januari år jämfört med januari i fjol, men tittar man hur det såg ut i december så var det ett jätteras då. Så då fick man den här lite konstiga effekten att de steg med någon procentenhet. Så lite knölig siffra, men grundbudskapet då från er är att huvudbilden står sig, och det är så Riksbanken verkar tolka det också, nämligen att inflationen håller på att sjunka.
Ja, det skulle jag säga, och jag tror också att det finns en massa andra signaler om att inflationen håller på att ge med sig, så att det är inte bara KPI-siffror i Sverige och resten av världen.
Skönt! Då går vi över till spaningarna. Katrin, du har tittat på TV och dragit lärdomar.
Ja, men exakt.
Vill du presentera dina tankar här? Vad är det du har gått då? Nej, men
jag gick ju igång på The Crown, den där Netflix-serien när man följer brittiska monarkin. Och kopplingen, ni förstår ju själva att jag ska prata krona, men jag tänker det finns ju även fler kopplingar än så. Det är ju ofta ganska stökigt, det händer mycket inom den brittiska monarkin. Och det kan man ju definitivt säga när man pratar svenska kronkursen också. Det var ju väldigt stökigt under hela fjolåret, och sen fick vi en enorm förstärkning väldigt snabbt, som jag tror tog många på sängen lite i slutet av fjolåret. Och då tänker jag, vad gör man då för spaning på det här? Och det första man kan säga är ju att det är väldigt lätt att gå fel när man pratar valutor. Det märkte vi inte minst under hösten när det stärktes väldigt, väldigt snabbt på väldigt kort tid. Så det är väl det första budskapet man ska ha med sig. Det andra budskapet är ju att om man tittar över långa tidsserier så brukar kronan trendmässigt gå svagare. Och det är ju väldigt svårt att gå mot en långsiktig trend. Så ska man säga någonting om kronan långsiktigt, ja, då tror jag nog ändå på en svagare krona. Men med det sagt så ser jag ändå potential att det emellanåt kan dyka upp förstärkningar. Det finns vissa krafter nu som skulle kunna tala för att kronan har möjlighet här att stärka. Så vad pratar jag då för grejer? Jo, jag tänker dels konjunkturskillnaderna mot euroområdet. Svensk konjunktur, om vi tittar på till exempel sentimentsindikatorer, ser relativt sett lite bättre ut än vad det gör i euroområdet. Jag kan också tänka mig att Riksbanken inte behöver sänka räntan lika mycket som Europeiska centralbanken, så vi får en ränteskillnad som skulle tala till kronans fördel. Svensk ekonomi är mer räntekänslig, så Riksbanken av den anledningen behöver sannolikt inte sänka lika mycket som ECB kan behöva. Och sen också, som vi var inne på, om vi nu får ett scenario där det blir en form av mjuklandning i USA, där räntesänkningarna ändå kommer så som marknaden tror, ja, då bör riskviljan ändå klara sig, liksom vara ganska hög, och risktillgångar som börs bör så att säga gynnas. Så ett sånt scenario så brukar kronan också stärkas. Så att, pratar vi inte den långa sikten, ja, då finns det potential att kronan ändå skulle kunna stärkas.
Ja, jag fastnar ändå på den långa sikten, för det brukar ju ekonomer säga, man tittar på den här kronan så tittar man på så kallade fundamentala faktorer som långsikt, tillväxtpotential, statsfinanser och sånt, och så kliar man sig lite i huvudet och tänker att nej, men kronan måste ju ändå stärkas på sikt. Men du tycker tvärtom, att den här trista tendensen vi har haft i 15-20 år, att den borde fortsätta?
Ja, det är inte så mycket tyckande i det, utan det är mer en iakttagelse att vi har haft den trenden. Och jag tror att det är svårt att, så att säga, gå emot den trenden. Då behöver man ett väldigt starkt case som liksom något fundamentalt som behöver ändras. Och det är jag absolut öppen för, men då vill jag gärna se bevisen för att det här är faktiskt skillnaden mot hur vi har haft den de senaste 10, 20, 30 åren.
Ja. Johan, du stångade ju länge huvudet blodigt genom att vara en valutaanalytiker, och som Katrin är inne på, det är ju väldigt svårt att försöka förstå hur valutor ska bete sig. Har du någon kommentar till The Crown-tankarna här?
The Crown, ja, men den första reflektionen, det är ju då att det brittiska kungahuset ändå decennie efter decennie, sekel efter sekel verkar bestå. Så att om det håller så ska vi i alla fall inte...
Ingen euro då?
Ingen euro.
Exakt.
Det är den första parallellen man kan dra. Nej, men det är precis som du sa, alltså det är svårt att komma fram till att kronan borde gå svagare, givet att den då redan är väldigt svag och att det ändå ser rätt okej ut när man tittar på sådana här fundamenta. Jag roade mig med för ett tag sedan att gå tillbaks i Dagens Industri så här verkligen eminenta arkiv som man kan söka i gamla tidningar. Då kan man också se vad man själv har sagt för dumt genom åren. Det första jag hittade som jag hade uttalat mig om, det var från 2002. Och då rubriken, det var jag och Robert Bergqvist och Stefan Melin, tror jag, från Nordea. Alla var överens om att det var en tillfällig svacka för kronan, och då handlade vi på betydligt starkare nivåer än idag, va? Så svenska bankekonomer, de har inget bra facit när det gäller långsiktiga trender för kronan. Och det, där håller jag med, verkligen, det som
ja,
har sagts.
Ja. Okej, vi får se. The Crown är ju faktiskt inne på sista säsongen nu, va?
Jag tror det är säsong 6.
Ja.
Någonting
ja,
sånt. Ja, vi får se.
Kanske det blir Eurosend.
Ja, precis. Den förre riksbankschefen Stefan Ingves tycker ju det. Sa han i en intervju i Konkurrenten häromdagen. Johan, du har med dig en spaning, och jag tycker det är jätteroligt, därför att du ska titta tillbaka på någonting som du pratade om för ett år sedan när du var här och lyfte AI, som ju då hade slagit igenom brett hösten 22, som du pratade om ett möjligt produktivitetslyft. Det är ju någonting vi har fått i den amerikanska ekonomin, men man kan väl knappast kompara till AI redan kanske. Du får ta över här.
Ja, nej men precis. Då för ett år sedan så då lovade vi här i Makropodden att vi skulle komma tillbaka till det här temat nästa år. Och nu har det faktiskt gått precis ett år. Minus en dag faktiskt.
Ja, och
så nära man kan komma i de här sammanhanget.
Och du håller ditt löfte.
Ja, nu ska vi hålla löftet här.
Ja, ja.
Nej men det är precis som du sa. Den gången så handlade spaningen då om att det skulle leda till rätt stora produktivitetslyft på sikt. Det skulle kunna leda till lägre inflation då i förlängning av det. Och också låga räntor. Och sen så skulle vi... också kanske har vissa utmaningar på arbetsmarknaden. Det var väl liksom någon sorts summering. Så om man nu funderar på hur det ser ut ett år senare, så man kan väl säga då, för det första, förväntningarna på att den här typen av effekter ska materialiseras, de har snarast ökat skulle jag säga. Det skrivs jättemycket om det här, det görs en massa enkätundersökningar bland experter på AI, bland företag och så vidare. IMF såg jag kom med en rapport på det här temat tidigare i år. Man räknar med att AI då ska påverka 40% av alla jobb i världen, 60% av alla jobb i västvärlden. Och så tror man då att på sikt så av de här jobben som kommer påverkas, så kommer ungefär hälften göra att de som utför arbetena blir mer effektiva och bättre och så att säga får bättre förutsättningar och högre produktivitet. Medan den andra hälften av jobben som påverkas då, då handlar det mer om det här lite jobbiga med att de kan faktiskt ersättas av AI på sikt. Då. När det gäller konkreta effekter, du var inne på det lite där. Jag menar, vad ser vi i ekonomin idag? Ja, det är jättesvårt att se någonting. Dels så är det ju naturligtvis så att de här effekterna ska ju för det första då separeras från allting annat som påverkar ekonomisk statistik, vilket är ju en mardröm, i princip omöjligt att göra. Och sen så tror jag också att dels har det ju då också en orsak i att det här är någonting som det pratas mer om än vad som faktiskt konkret har hänt ute i företagen runt om i världen. Så att summa summarum, jag tror att det är lite för tidigt för att leta efter såna här effekter i makrostatistik. Men det som jag tror ändå är avgörande, det som man ska fortsätta hålla koll på verkligen när man ska fundera kring de här frågorna, det är just teknikutvecklingen, hur fort den går. Och där tycker jag att det senaste året, det är väldigt mycket så att många av de här förhoppningarna har faktiskt infriats. Det är så att den här tekniken visar ännu inga tecken, skulle jag säga, på att sakta ner i termer av hur mycket bättre den blir över tid. Google har kommit med sin nya, den här Gemini 1,5 alldeles i dagarna. Jag såg att AI, som har en sån här brist som den har haft från dag ett, det har varit väldigt dålig på matematik. Inte kunna lösa ens enkla matematiska problem. Nu har de utvecklat en version av den här då, som tydligen kan i princip prestera lika bra som de allra bästa deltagarna i den här matematikolympiaden. Så jag menar, och jag gissar att det är matematik på en nivå som är kanske lite högre än vad vi tre mäktar med. Jag vet inte.
Absolut.
Hur mycket mattesnill ni är.
Garanterat högre nivå.
Ja, men det går väldigt fort. OpenAI, de som står bakom ChatGPT, de har ju enligt rykten nu börjat träna den här version 5 av det här. Av den här chattroboten. Och antagligen då kanske den kommer släppa senare i år. Stora spekulationer nu är om det ska bli innan eller efter presidentvalet. Man vill ju inte riskera att bli någonting som ska påverka det här kanske. Det är i alla fall en tanke som finns där. Ja, men jag skulle säga att den här utvecklingen den rullar på. Det är lite tidigt att räkna hem konkreta effekter än. Men jag tycker att när man letar bits and pieces runt om i nyhetsflödet så ser man att det händer väldigt mycket under ytan.
Ja, och när man tittar på sånt här genom den ekonomiska historien så är det så här ångmaskinen, elektriciteten, datorrevolutionen exempel. Och att det då ofta tagit inte bara ett år utan 5, 10, 15, 20, kanske till och med ett kvartssekel innan det verkligen har liksom satt sig i ekonomin. Och du, när du pratade om det här för ett år sedan, sa att det är första gången sett en ny teknik som så brett har spridits. Att redan liksom för ett år sedan i alla fall, hundratals miljoner användare. Finns det skäl att tro att det då kommer gå snabbare än när vi har sett andra liksom såna här teknikförändringar historiskt?
Absolut. Jag skulle säga att det kommer gå mycket snabbare än vad det har gjort historiskt.
Ja.
Man brukar ju prata om internet som det senaste stora. Det kanske 20 år innan det slog igenom helt och hållet.
Ja, just det. Och så Robert Solows klassiska citat, ett av mina favoriter, när han 87 sa att jag ser datorrevolutionen överallt utom i den ekonomiska statistiken. Och sen brakade det loss ungefär veckan efter eller något i den ekonomiska statistiken. Katrin, tankar?
Ja, nej men först tänker jag ju att det här är ju sexigt. Alltså jag vet ofta när vi har suttit och pratat om makrostatistik så blir man ju väldigt nördig väldigt snabbt. Och framförallt när man kommer till att prata om produktivitet, då brukar de flesta somna. Men helt plötsligt så hör jag ju att nu blir ju till och med produktiviteten sexig. För nu börjar man prata om AI.
Och då måste vi kort bara definiera produktivitet. Vi hade det uppe i den förra podden också och definierade det då. Men ta det igen, Katrin. Vad är det?
Ja, men det är ju ett mått på effektivitet, hur många enheter man producerar per timme kan det mätas, eller per arbetskraft så att säga. Så att det är ett
hur effektiva vi är på jobbet liksom.
Ja, ja. Exakt. Mm. Ja. Så att det är ju första liksom, notisen jag tar. Det andra är ju precis som du är inne på, det är svårt att mäta i statistiken än. Däremot så ser vi det ju i aktiekurserna. Herregud vad det drev fjolåret, framförallt techbolagen. Har inte påverkat, fått samma genomslag än på kommunikationstjänster, men det är väl bara en tidsfråga innan det kommer och det börjar breddas inom den sektorn och sen gradvis till ytterligare fler sektorer. Och mycket som börsen och liknande gick på inom techbolagen var ju förväntningarna om vinster och hur AI implementeras och att öka kundbasen och liknande. Så att det syns inte än i makrodata, svårmätt precis som vi nämnde, men däremot ser vi det i börskurser för tech.
Ja, innan vi avslutar Johan så vill jag bara att du, liksom den här kopplingen som kanske inte är helt självklar från AI till produktivitet som ju Katrin just har berättat vad det är, till inflation, till räntor. Alltså om du går hela vägen från AI till en vanlig människas boränta, hur är förloppet här?
Bara så lite enkelt uttryckt då. AI gör att vi blir mer effektiva, det blir billigare och billigare att producera både varor och tjänster. Inflationen kommer ner och så kan leda till att räntor kommer ner. Centralbanken behöver inte ha lika höga räntor, det gör också att våra boräntor kommer bli lägre.
Ja, okej. Okay. Tack för det.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just nu pågår vår stora season sale. med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hörrni, nu ska vi stänga butiken här och det är faktiskt du som får göra det, Johan. Veckans viktigaste, vad får man absolut inte missa den allra närmaste tiden om man ska försöka förstå.
Ja, men det finns faktiskt en hel del saker som kommer här. Men om man ska välja ut någon då så har jag ju, eftersom vi pratade om inflation, amerikansk inflation tidigare, så PCE, Personal Consumption Expenditure, kommer inte nu på torsdag men torsdagen därefter. Och det är ju inte intressant, för det är Feds favoritmått på att uppskatta inflationstrycket i amerikanska ekonomi.
Och tenderar ju att vara lite lägre än den här KPI-siffran, för sammansättningen är lite annorlunda.
Men risken är att det kommer att stiga lite nu den här gången.
Ja, okej. Okay. Stort tack för det. Tack Katrin, tack Johan och allra störst tack till alla er som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka igen om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.